Vi lever i en tid av ytterligheter. Den politiska kartan ritas om. Människor flyr för sina liv undan våld, terror och miljöhot. Och det som förut skedde någonstans långt borta har nu kommit betydligt närmare vår vardag. I veckan så har Europa återigen drabbats av terror. I torsdags skedde det i Barcelona och i fredags i Åbo. Igår höll en grupp högerextrema en demonstration på Medborgarplatsen intill de ungdomar som sittstrejkar för att få slippa skickas tillbaka till Afghanistan. Men på plats fanns också många, många människor som slöt upp kring de här afghanska ungdomarna. Människor ställs idag mot varandra. Det finns krafter som vill splittra och söndra. Men det finns också krafter som vill arbeta för att bygga broar och bygga relationer. Krafter som vill arbeta för fred och solidaritet. Människor som vill dela med sig av sin tid och sina resurser för att andra ska få bättre möjligheter att leva sina liv. Det finns, känner jag i alla fall, en längtan efter att få leva i ett vi. En längtan bort ifrån det egocentriska tänkandet som i så mycket präglar vårt samhälle. Dagens bibeltexter talar också om ett vi. I den korta evangelietexten möter vi lärjungarna som käbblar om vem av dem som är störst. Vem av dem som får vara närmast Jesus? Och jag tänker att det vi ser hos dem och det vi möter hos dem är samma längtan som många av oss bär på. Längtan efter trygghet och närhet. Längtan efter att få känna sig villkorslöst älskad precis för den jag är. Kanske finns där också en längtan efter att få riktigt bäddas in i den där kärleken och slippa ta tag i det där som finns runt omkring mig. Men Jesus tillåter inte lärjungarna att gå in i någon sån bubbla. Han tillåter ingen att ta monopol på honom, för Jesus går inte att fånga. Jesus kärlek kan aldrig vara utestängande. Därför så vill han få lärjungarna att förstå att verklig kärlek alltid har ett flöde av att först få ta emot och sedan ge ut. Jesus älskar dig precis som du är. Och Jesus älskar din granne. Älskar ungdomarna som sitter på Medborgarhusets trappa just nu. Lika mycket som de högerextrema som vill skapa konflikter. Och som svar på lärjungarnas fråga om vem som är störst så tar Jesus ett barn och ställer det bredvid sig och säger: den som tar emot detta barn i mitt namn, den tar emot mig. Jesus inbjuder oss till en nära och personlig relation till sig själv, men också till världen som Gud har skapat. Och för att kunna leva i den dynamiken har Jesus gett oss till varandra och uppmuntrat oss att skapa mindre grupper. Mindre sammanhang där vi kan se och lära känna varandra. Och det är det som en församling är. En grupp av människor i olika åldrar med olika bakgrund som söker sig tillsammans för att söka gemenskap med Gud och med varandra. Paulus använder vid flera tillfällen bilden av en kropp för att beskriva församlingen. En kropp där Jesus är huvudet. Och det är också ett sätt att beskriva hur församlingens medlemmar eller lemmar kan relatera till varandra. Han betonar att varje del är viktig. Att alla har något att bidra med. Vi har fått olika personligheter, olika gåvor och förmågor. Vi är bra på somligt och vi är mindre bra på annat. Och tanken är att vi ska komplettera varandra. Och att det vi har fått inte är till bara för oss själva, utan att det är till för andra omkring oss. Att det ska användas i gemenskapen. Bakgrunden till dagens episteltext hämtad ifrån första Korintierbrevet 12, det är att Paulus oroas över hur församlingsmedlemmarna behandlar varandra. De delar upp sig i grupper och vid nattvarden finns det till och med de som roffar åt sig så att andra inte får något. När det gäller de andliga gåvorna finns det en del i församlingen som ser sig för mer än andra. Och Paulus upprepar att varje del av kroppen är viktig. Att alla gåvorna är lika mycket värda och behövs lika mycket. Och så betonar han gång på gång att allt som görs ska ske i kärlek. Annars betyder det ingenting. Utan kärlek betyder det vi gör ingenting. I det här avsnittet så använder Paulus tre olika uttryck för att beskriva gåvornas mångfald. Dels talar han i vers 4 tror jag om nådegåvor. Vilket betyder att det är gåvor som vi får. Det är ingenting som vi får för att vi har presterat någonting, för att vi skulle vara särskilt bra på någonting, utan det är gåvor som vi får. Det är en del av vår personlighet och de är till för att användas. Nådegåvorna ska bygga upp gemenskapen och inte användas för att vinna egna fördelar eller för att trycka ner någon annan. I nästa vers så pratar Paulus om gåvorna som tjänster. Och det ordet som används, det är därifrån vi har vårt uttryck diakoni. Alltså att tjäna varandra, att hjälpa andra. Det tredje ordet som används har i vår svenska översättning fått två olika varianter. Dels så översätts det med verksamhet. Men också som kraft och syftar på den energi och den kraft som Gud ger i väldigt specifika situationer. Och Paulus betonar, och det vill jag göra återigen en gång, att alla gåvor, oavsett hur de tar sig uttryck, är till för gemenskapen. Han säger, hos var och en framträder anden så att den blir till nytt. Uppräkningen av gåvor i det här avsnittet är inte heltäckande och det är heller inte meningen. Paulus skriver till en specifik församling utifrån den situation som de befinner sig i. Och i andra texter, i andra brev så hittar vi också andra listor därför att de är riktade till just den specifika församlingen. Och där förstår vi också att de här diskussionerna de pågår på flera platser. Och jag tänker att det är väl helt mänskligt. För det är inte så lätt att leva i gemenskap. Det är inte så lätt att leva i kärlek. Vi är olika och vi har olika behov och olika uttryck. Och det gäller alla delar av livet och därmed också förstås det andliga livet. och det andliga språk som vi är bekväma med. Och jag tänker att den här mångfalden som vi möter i Bibeln, som vi möter hos varandra och bland människor vi möter på andra håll, det är ett uttryck för Guds storhet och för den kärlek som omfamnar alla människor. Men hur ska vi då hantera den här mångfalden? Och framförallt, hur ska vi hantera det vi inte riktigt känner igen själva? Hur kan vi låta olika saker växa och blomma sida vid sida och samtidigt vara noga med det som Paulus talar om när han betonar ordning, allas lika värde, respekt och kärlek? Ibland väljer vi den väg som kan tyckas enklast. Vi drar oss tillbaka och låter andra sköta det som ska skötas. Vi tar vara på det vi tycker om och det vi känner ger oss någonting, och så lämnar vi resten. Men det är inte riktigt så som en församling är tänkt att fungera. Bilden av kroppen är både stark och utmanande. Ingen kan säga att den andra inte behövs. Och ingen kan heller säga att jag behövs inte. För alla har något att bidra med. Och dessutom är det ju så finurligt att när vi är med och bidrar till något, till någon, så får vi ju också så ofta uppleva hur mycket det ger tillbaka. För hur många av oss har inte varit med om det? Att när vi gör någonting för någon annan, så kan det efteråt kännas som att det faktiskt betyder mest av allt för mig själv. Att när vi ger av vår tid och vårt engagemang, så får vi också en kraft och energi tillbaka. Men samtidigt som jag säger det, så vill jag också skicka in en tanke till. Och det är att det finns en fara i att brinna. En fara i att tjäna, som vi också behöver vara medvetna om. Och som vi framförallt behöver vara medvetna om när vi ser andra i vår omgivning tjäna. För det är lätt att när vi är så otroligt engagerade och brinner för någonting och känner att det här är viktigt och det ger mig så mycket, så är det också lätt att bli bränd. Att vi inte orkar. Och det kan komma som en blixt från en klar himmel, kan det tyckas. Jag har varit där. Och jag vet många som har varit det. Men vet ni, jag tror inte att det kommer som en blixt från en klar himmel. Men vi vill inte se. Och då är det viktigt att de som finns omkring ser. Bryr sig och säger: hej, hur är det egentligen? Ingen kan leva på topp hela tiden. Och många som går in i den där berömda väggen, som det har kommit att kallas, det är människor som har mycket energi, som har en hög stresströskel. Men ingen kan vara på topp hela tiden. Och vi får aldrig glömma det Paulus också talar om i de här breven. Kärleken. Och kärlekens flöde. Många av oss bär en frälsarkrans. Jag gör det inte alltid, men av och till så bär jag den här för att påminna mig om olika saker i det kristna livet. Och den frälsarkransen, den har två röda pärlor som står för kärleken. Och det är en poäng med att det är två pärlor. Därför att den ena talar om kärleken vi får ta emot. Och den andra om kärleken vi får ge ut. Vi kan inte ge någonting om vi inte första får ta emot det. Vi kan inte älska om vi inte först har blivit älskade. Och vi kan inte ge energi om vi inte först har fått ta emot energi. Jesus säger vid flera tillfällen att allt det han gör, det kommer från Fadern. Orden Jesus talar, kärleken Jesus älskar med, livet som ges, allt kommer från Fadern. Också för Jesus. Så hur ska vi då kunna hjälpa varandra att hitta balansen mellan att ta emot och att ge ut? Och hur kan vi hjälpa varandra att hitta vår plats i en gemenskap? Antingen i gemenskapen här eller gemenskapen någon annanstans. Författaren och pastorn Thomas Sjödins senaste bok har titeln Den som hittar sin plats tar ingen annans. Och jag tror att det är sant. Vi skulle inte behöva tjafsa som lärjungarna om vem som är störst eller om vem som ska göra vad och hur saker och ting ska göras. Om vi hittar vår plats så märks det. Om vi pressar in oss själva eller andra människor på platser där vi inte ska vara så märks det också. I boken berättar Thomas om hur de i hans församling numera har något som kallas för blomstrasamtal. Det började med att en ung kvinna kom till församlingen och ville bli engagerad. Och istället för att placera henne i en existerande verksamhet så fick hon frågan: vad brinner du för? En fråga som ledde till att hon hittade sin plats och många andra med henne. Vad var det som var så bra? Säger Thomas. Ja, det var att vi började i hennes inre längtan. I de samtal vi för nu och som vi kallar blomstrasamtal så ingår tre nyckelfrågor. Vad vill du? Var har du ditt ja? Vad har du? Hur har Gud utrustat dig och vad är du bra på? Hur gör du? Har du ett sammanhang där du får ge ditt bidrag? Eller söker du det hos oss? Och så konstaterar Thomas att många gånger när de här frågorna ställs så kommer reaktionen efteråt: det här har aldrig någon frågat mig om. Vi lever i en tid med ytterligheter. En tid där människor ställs mot varandra och där olika livsstilar och normer ställs mot varandra. Tänk om vi kan göra annorlunda. Om vi istället för att ställa oss mot varandra kan ställa oss med varandra och gå tillsammans. Om vi kunde hjälpa varandra och andra som vi ännu inte känner att var och en hitta vår plats. Och vägen för att hitta den plats som är min respektive din, den kan också se olika ut. Och det måste vi också förstå och acceptera. Platserna kan också förändras med tiden. Thomas Sjödin säger utifrån erfarenheten av hur människor hittar rätt plats: för någon är vägen dit ett smärtsamt eller äventyrligt uppbrott. För någon annan att bara förbli där den är och vänta ut tiden. För någon är vägen dit ett smärtsamt eller äventyrligt uppbrott. Och för någon annan att bara förbli där den är och vänta ut tiden. Var finns du? Vem är du just nu och var finns du på din resa? Jag skulle jättegärna vilja prata med dig om det. Prata om hur du kan blomma. Och jag vill fråga dig. Vill du göra samma sak för mig? Paulus skriver i brevet till Efesierna. Låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen foga samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stödjer med just den kraft han ger åt varje enskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Amen.